En välkammad man i skräddarsydd kostym lämnar i rask takt en fransk rättssal, följd av en skock journalister. Däribland konfliktsproducent Anja Salberg. Hur mycket pengar kan ni komma att förlora på det här? Frågar någon. Vad har ni att säga om anklagelserna? Frågar en annan. Mannen är fransk PR-chef för den kinesiska klädjätten Shein. Enligt vissa beräkningar världens största klädföretag. Nu vill den franska regeringen stoppa företaget efter att det blivit känt att man kunnat köpa en barnliknande sexdocka på deras sajt. Är den franska regeringens krig mot Kina början på slutet av en kort men intensiv period av det som kallas för ultrasnabbt mode? Eller kommer det visa sig vara omöjligt att stoppa oss västerländska konsumenters förkärlek för snuskigt billiga kläder? Det här är Konflikt. Jag heter Viktor Lövgren. Anja Salberg, franskt uttal är tyvärr inte min starkaste sida kanske, men ont, det betyder typ skäms eller skam.
Ja, ont à BHV är de skanderar de här demonstranterna. Det är början av november 2025 och den kinesiska snabbmodejätten Shein har just öppnat sin första fysiska butik i världen faktiskt. I det exklusiva varuhuset som heter BHV Marais, mitt i Paris.
Och vad är det de är så arga på?
Så den här Shein-butiken öppnar den 5 november.
C'est une ouverture pour le moins polémique. Le géant chinois de l'e-commerce Chine a depuis ce midi son magasin au BHV en plein cœur de Paris.
Men kort efter att dörrarna slått upp till den här 1200 kvadratmeter stora butiken högst upp i varuhuset. Så 90 minuter efter att de öppnat så meddelar Frankrikes regering att de stämmer modejätten med krav på att Sheins franska webbsida ska stängas ner helt. Och skälet som anges är att man upptäckt att det säljs olagliga produkter på deras franska webbsida. Och då talar vi bland annat om sexdockor föreställande barn och tunga skjutvapen och knivar som finns då på den här sajtens marknadsplats. Och man kan väl säga, Viktor, att motståndet mot den här kinesiska snabbmodejätten, det är ju något som legat latent och pyrt ett rätt bra tag och blossat upp då och då. Kritiken har handlat om allt från dåliga arbetsförhållanden i företagets fabriker i Kina. Miljöaspekten har varit en återkommande kritik där det här företaget bygger då på en modell där man skickar små paket kors och tvärs över världen. Och där man länge i EU och också USA kunnat undgå att betala tullavgift eftersom paketen då haft ett så pass lågt värde. Alltså, så att det har funnits en hel del kritik, men den här nyheten om barnliknande sexdockor briserar samtidigt som Shein då ska öppna sin första fysiska butik i det här lyxiga varuhuset i Paris. Så då bara exploderar protesterna.
Shein a ouvert son premier magasin physique mondial ici même au BHV.
Och journalisterna, ja, vi har här Victor som är på plats där i början av november 2025. De ger ju verkligen en bild av det här kriget, för det är ju så som man beskriver det i fransk media, alltså kriget mot den kinesiska snabbmodjätten Shein.
Des militants écologistes, des militants des droits de l'enfant, mais aussi
de högljudda miljöaktivister tillsammans med, får man väl säga, förbannade barnrättsaktivister efter att det här med sexdockorna kommit ut, står på ena sidan. Och de ropar ju då skäms till lyxvaruhusets ledning för att de har gett en, ja, men en plats åt den här kontroversiella snabbmodegiganten. Och så då på andra sidan.
Les gens qui se pressent par centaines depuis 13 heures.
En lång kö med köpsugna parisbor som då är på jakt efter låga priser i den här nyöppnade butiken.
Och Anja, du reste till Paris och tog dig till det här varuhuset.
Ta er rulltrappan upp.
Ja, alltså, jag var ju lite nyfiken och tog rulltrappan upp till våning 6 då i det här varuhuset för att kolla in den här nyöppnade Shein-butiken. Företagets första fysiska butik i världen som det ju är. Och man möts av stora ord.
Så står det Shein. Vous êtes ici dans
la... Butiken ska ge, citat, mening till shopping.
C'est un espace où les gens se croient, se parlent.
Man kan prata, le och ha utbyte med andra människor, som det står.
Svulstiga ord för att beskriva en shoppingtur. Var det så du kände, Anja?
Kanske inte riktigt. Det var väldigt mycket säkerhetsvakter antagligen då, för att det har varit mycket protester. Och sen, ja, på stänger hade man liksom trängt ihop stora mängder kläder, dunkappor, fliströjor, tjocktröjor, byxdressar, klänningar då. Och det var liksom lite så här halvt skrynkligt.
Kjolar, korta, lite skrynkliga.
Och provrummen var under ombyggnad och det borrades och grejades. Så kanske inte så lyxig känsla då det. Men så är det ju kanske inte för lyxen ändå som folk kommer dit, utan priset.
Les prix. Oui, vraiment les prix. Oui, les prix.
Så det här är Sukaina som jag träffar inne i butiken när hon och hennes kompis står och fotar sig i en spegel där inne. De har nätshoppat hos Shein under flera år, säger de. Trots att de inte varit så nöjda med kvaliteten alltid.
Après niveau qualité pas top.
Priset är hela grejen, säger de. Och därför så är de lite besvikna på Shein's butik där i Paris varuhuset. Det är mycket dyrare här än på nätet, konstaterar de.
C'est la première fois que je viens. Moi et ma copine, vraiment j'avais peur. Je lui dis j'espère que c'est calme, mais aujourd'hui vraiment tout est calme.
Så de säger att de var lite oroliga inför det här besöket, för de hade hört om alla de här protesterna som har varit. Och det där med barnsexdockorna, säger Sukaina, det var verkligen hemskt.
Le lancement des poupées. Ça je suis pas d'accord. C'est pour ça j'ai arrêté de commander en ligne.
Och i en egen liten protest mot det här så har hon inte handlat hos Shein sen den här nyheten briserade. Men för en som hon som ändå gillar kläder och mode så är det inte säkert att den här bojkotten av Shein kommer bli så långvarig, för konstaterar hon, Paris är väldigt dyrt.
La vérité, les prix au magasin, ils sont quand même chers. Il faut attendre les soldes, comme là il y a le Black Friday et tout.
Man måste vänta på rea, eller som man säger, Black Friday, för att kunna ha råd att handla. Och det är väl kanske då därför, säger hon, som folk köper hos Shein.
C'est pour ça les gens, ils achètent à Shein, parce que Shein...
För 100 euro så får man kanske max 2 plagg i en Parisbutik, säger Sukaina, men man får hur mycket som helst om man e-handlar på Shein.
Ça veut dire vous pouvez acheter à 100 euros plein d'articles. Donc c'est vraiment les gens ils achètent plus la quantité que la qualité.
Kvantitet går före kvalitet, konstaterar Sukaina innan hon och hennes kompis springer vidare, för de ska hem, säger de, och posta lite av vad de sett i Shein-butiken på Instagram.
Merci beaucoup et enchanté et merci pour votre temps.
Merci à vous. Oui, bonne journée.
Anja, Vi ska få följa med dig till en domstol i Paris där en förhandling om Shein skulle hållas dagen efter du var där i butiken i det här varuhuset.
Just det.
En stämning som har att göra med de här barnliknande sexdockorna och de här vapnen som såldes på deras sajt.
Mm.
Men som du var inne på tidigare så handlar ju den här historien om Shein verkligen inte bara om den här skandalen med dockan och vapnena utan om någonting mycket större, nämligen om hur det här företaget revolutionerat hela modebranschen genom ett nytt sätt att producera och sälja kläder och prylar på. En modell som utmanat de mer traditionella snabbmodejättarna som svenska H&M och spanska Zara till exempel, och som europeiska och franska politiker nu verkligen lägger kraft på att försöka begränsa.
Mm.
Så när du och jag, Anja, jobbade med det här avsnittet så kände ju vi att vi ville veta mer om det här bolaget. Alltså, var kommer det ifrån? Vem äger det? Alltså, vad vet vi?
Hallå, ja.
Hallå, hör du mig?
Ja, jag hör dig.
Så jag hör av mig till en person som har bra koll på Sheins historia. Radions Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som länge bevakat den globala klädindustrin och även skrivit en bok om den. Så liksom, vad kan du berätta för mig om det här bolaget? Hur grundas det och vem ligger bakom Shein?
Ja, det är en kille som heter Chris Xu eller Xu Yangtian som är hans kinesiska namn. Och han är en spännande figur på många sätt. Framförallt för att man inte vet speciellt mycket om honom. Chris Xu har aldrig själv ställt upp på någon intervju. Så vitt jag vet i alla fall. Så därför så är det fortfarande höljt i dunkel vem han egentligen är.
Alltså, vet vi någonting om var han föddes, vad han har för utbildningsbakgrund och sådana saker?
Ja, han ska ha fötts i Shandong, en provins också i södra Kina. Och så ska han ha pluggat på Qingdao tekniska universitet där han tog examen 2007. Och sen så finns det lite olika uppgifter om han möjligen också har pluggat i USA kanske. Och han startade sitt första e-handelsbolag som inte var Shein, men redan 2008 när han var bara 24 år gammal i Nanjing som ligger i södra Kina. Och det här e-handelsbolaget sålde lite allt möjligt, möbler, inredning. Och sen några år senare 2011 så lämnade Chris Xu det här företaget och grundade det som sen skulle bli Shein, som då hette Sheinside, som var en e-handelssajt för bröllopsklänningar. Och då var han fortfarande kvar där i Nanjing.
Okej, Moa, så det här är ett e-handelsföretag som ägnar sig åt att sälja bröllopsklänningar bland annat. Hur utvecklas företaget liksom under början och mitten på 10-talet?
Ja, i mitten av 10-talet så börjar Shein att tillverka sina egna kläder. Samtidigt som man börjar fokusera på internationell image för företaget. Och det betyder att man inte längre säljer kläder som man köper från andra producenter, utan man börjar så smått att designa själv. Och 2017 så börjar man att växa och så börjar man att vidareutveckla den här affärsmodellen som handlar om att man snarare följer efterfrågan på ett väldigt liksom, snabbt sätt genom algoritmer, alltså att man försöker att förstå och förutsäga vad kunderna vill ha och sen ger man kunderna det väldigt snabbt genom att man kan tillverka saker på i fabriker då som man har kontrakt med och sen kan man skicka dem direkt till kund så att det blir oerhört mycket snabbare än andra företag som till exempel H&M eller Nike, de klassiska mode- och klädföretagen. Och sen så kommer pandemin.
In the past 2 weeks the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold.
Och det är jättebra för Shein. För då sitter folk hemma och börjar shoppa. Och dessutom så oroar man sig för framtiden, så man vill kanske köpa billiga saker. Och samtidigt så pågår en parallell utveckling där sociala medier växer sig allt starkare i samhället. Så att Shein pumpar ut sin reklam på sociala medier.
All right, so here is my box of goodies from Shein. It's quite heavy, so let's crack into it.
Och då har man ju kokat ihop det här vinnande konceptet som gör att man blir det största fast fashion-företaget i USA räknat i försäljning.
Anja,
precis som Moa var inne på nyss så blir ju Shein enorma som företag genom en rad faktorer som pandemin, den ekonomiska krisen och liksom explosionen av sociala medier. Men det som brukar lyftas som företagets kanske största styrka och som gör att många kallar Shein för ett techföretag lika mycket som ett klädföretag, det är ju den här algoritm- och datadrivna försäljningen som Moa också nämnde.
Just det.
Så för att fatta det lite mer laddade jag ner Sheins app i min telefon.
Hur ser den ut? Alltså, vad såg du där?
Den är väldigt hetsig. Alltså, det händer väldigt mycket så fort man klickar fram den.
Jag laddar ner den här. Kan inte du ta den och bara visa? Alltså, så här, vad är det liksom? Nu ska vi se.
Och för att hjälpa mig dechiffrera hur den här appen funkar så stämde jag träff med Emily Dahl, journalist och modevetare som just nu är aktuell med en tv-serie på SVT som heter Mode Inferno.
Första som händer är att vi får ett specialerbjudande här. Det är 68% rabatt. Titta här nu, försökte jag klicka bort. Då får jag upp igen här. Nej, men snälla, klicka inte bort. Du har ju 4 kuponger som ger dig 68% rabatt här.
Så det som möter en när man klickar in sig på den här appen är en lavin av specialerbjudande som liksom bara multipliceras och blir fler och fler.
Dels den här upplevelsen att du som konsument känner dig utvald. Åh, jag fick 68% rabatt här nu. Wow, då behöver jag ju verkligen se till att handla när tid finns. Och sen har man även integrerat senare då i köpprocessen att det börjar räknas ner klockor och sådär. Att shoppa nu så får du det här erbjudandet. Shoppa mer så får du ännu mer rabatt. Och den funktionen är ju att likna vid att handla i ett tv-spel eller ett dataspel.
Och det här som Emily Dahl pratar om, Anja, det kallas för gamification eller spelifiering av försäljning och är något som Shein knappast är ensamma om. Men det har blivit en extremt viktig del i företagets försäljningsstrategi. Och förutom att den här appen då är väldigt bra på att trigga vår köplusta på det här sättet så gör den också någonting annat.
Shein har gjort någonting helt nytt för de skapar sina produkter on demand.
Shein har förfinat metoder för att bedöma kundbeteende och anpassa sin produktion därefter.
Istället för att ta fram en kollektion och testa den och sen sy upp den och sälja den så kan de lägga upp bilder på sin hemsida och analysera hur konsumenten rör sig på sajten så de kan se, klicka sig på den här bilden. När man klickar på bilden, hur rör man sig efter det? Går man direkt till köpknappen eller rör man sig någon annanstans? Tittar man efter fler färger? Och sen utvärderar man det och tittar på, okej, men kanske då att vi ska producera i en annan färg om det är det folk verkar leta efter. Klickar folk inte på köpknappen, kan det bero på att den är för dyr, ska vi sänka priset? Och sen börjar man producera när man vet att okej, men det finns ett intresse för det här.
Fast fashion har ju varit ett begrepp länge, Annie, eller hur? Mm. Att företag som H&M och Zara konstant liksom utvecklar nya modekoncept. Typ varje år har vi ett nytt vintermode, vårmode, sommarmode och höstmode och sådär. Men skillnaden här är att Sheins modell kan lansera flera tusentals nya produkter dagligen.
Dagligen?
Precis, och anpassa sin produktion blixtsnabbt efter vad de ser är populärt. Och det är det här som kallas för ultra fast fashion.
Och den typen av on-demand-inställning till modeproduktion, den är ny och det är också det som har gjort att de har den här extrema dragningskraften för att de lyckas plocka upp trender och få det att framstå som att de är tillgängliga väldigt, väldigt snabbt. Och det är också det som har gjort att de har skakat om hela modesystemet. Jag kan titta på en produkt här. Vi har en Manfinity Casual Cool här enfärgad långärmad casual pikétröja.
Och när jag sitter med Emily Dahl på hennes kontor i centrala Stockholm så klickar vi oss fram till en annons i Shein's app.
Vi ska se vad det är för material här. 100% polyester. Den är då, kostar då alltså 127 kronor. Då har vi 29% rabatt här.
127 kronor.
Och det är kanske uppenbart
Men även om Shein sparar in väldigt mycket pengar på allt ifrån material genom att sälja direkt till kund och därmed slippa kostnaden för lagerhållning, så är 127 kronor ett pris som gör att alarmklockorna ringer hos Emily Dahl.
Klart att en tröja för 127 kronor har inte tillverkats av någon toppenkvalitet eller under några särskilt etiska former.
Anja, vi ska komma tillbaka till den här frågan om under vilka förhållanden Sheins löjligt billiga kläder produceras senare. Men du har ju precis varit i Paris och bevittnat hur det här kinesiska företaget som gått då från att sälja brudklänningar till att bli en av världens största klädföretag, hur de hamnade i en rättssal stämda av den franska regeringen. Varför har de stämt Shein?
Ja, men du minns ju de där sexdockorna då som föreställde barn och, och flera olika vapen som hittats på Sheins franska webbsida på den här marknadsplatsen. Det är ju kärnan när det nu ska hållas en förhandling i Tribunal de Paris där jag befinner mig. Och det mediala intresset för det här är ju enormt. Trots att jag kommer dit en dryg timme innan förhandlingen ska starta så står redan journalister och fotografer där och väntar och liksom gör livesändningar som tv-kanalen France 24 som vi har här, som ju sänder på både franska och engelska. Reporten Lisa Kaminov på kanalens engelska redaktion har följt alla detaljer och turer kring Shein i Frankrike hösten då 2025. Mm-hmm.
So how did it all start?
How did it all start with Shein? With Shein. Yeah. So basically Shein, who's a Chinese e-commerce giant, who had a website in France and which is one of the biggest platforms which French consumers spend their money on. Enormous amounts of money.
Så hon börjar med att beskriva hur otroligt populärt Shein har blivit bland franska konsumenter. 23 miljoner aktiva konsumenter i Frankrike är en siffra som brukar nämnas. Alltså, det är alltså så många som har öppnat ett konto då på deras webbsida. Och det är inte bara ungdomar som handlar där, utan allt fler 30- och 40-plussare har hittat dit.
So it has a huge share of the French market.
Så när nu en skandal med barnliknande sexdockor och tunga vapen rullas upp kommer det att följas av många, konstaterar hon.
So a controversy like this one will be followed by many.
Och sammanfattar den här striden som ska tas upp den här dagen där inne i rättssalen.
This hearing follows the French watchdog's discovery of child-like sex dolls and category A weapons being sold on the platform. This does not comply with French and EU laws and regulations, and therefore the French government immediately launched legal proceedings and are asking for suspension of Shein for 3 months. But at the same time, you have a lot of pressure from French politicians who are asking for a total ban.
Men Anja, en grej bara. Det här med att det bara var 90 minuter efter att den här Shein-butiken öppnat sina dörrar som den franska regeringen bassonerade ut nyheten om att man stämmer Shein. Alltså, den som är konspiratoriskt lagd skulle kanske tänka att det här är inte en slump.
Ja, alltså hur det var med den där tajmingen, det är ju svårt att uttala sig om. Men att det här handlar om väldigt mycket mer än de där vidriga sexdockorna som upptäcktes, det råder väl ingen tvekan om. Och det är väl också en förklaring då till att intresset är så stort. Mm. Mycket står på spel när den här modejätten Shein så otroligt snabbt har slagit sig in på den europeiska marknaden. Det handlar om europeiska företag och moderskapares överlevnad. Samtidigt som det också handlar om miljö och klimat och hållbarhetsfrågor. Alltså frågor för framtiden kan man väl säga.
Just det.
Nu ska vi gå in i den här rättssalen. 212. Inga telefoner, inga bilder.
Där inne i rättssalen så får man inte spela in. Men det blir snabbt fullsatt. Längst fram sitter domstolens ordförande. På första bänkraden till vänster sitter franska regeringens advokat. Och så då till höger Sheins advokater. Och De har ju då alla traditionell vid svart kappa med vida ärmar och så vitt upp till i halsen. Och det hela blir en väldigt kortvarig historia, för på grund av något sent inkommet dokument så skjuts hela förhandlingen upp en vecka. Så då blir det fritt att sätta på bandaren, och precis som exakt alla journalister som är där för att bevaka det här så går jag fram till en man som i den franska kontexten blivit lite av en motvilligt kanske, men en kändis. Chiens franska PR-chef, Quentin Ruffat heter han. Bakåt kammad frisyr, välansat skägg och så ser ut som en skräddarsydd kostym. Man vill ju höra hur han ser på det här, på den här franska stormen eller striden som har blossat upp mot den här modejätten som han företräder. Men ja, han säger ju inte ett ord utan skyndar därifrån tillsammans med sina advokater och så då en lång svans av journalister och tv-fotografer. Är det här början på slutet på Sheins framgångssaga, ropar en av journalisterna, men utan att få något svar.
Så helt tyst från Sheins PR-chef där utanför rättssalen, eller?
Ja, men han har ju ställt upp i intervjuer tidigare.
Bonsoir Quentin Ruffat.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de Chine en France.
Här hör vi honom i en intervju i den franska TV-kanalen BFM TV från början av november då när den här skandalen briserade. Och han får först frågan, vad har du att säga till alla som är chockerade över nyheten om barnliknande sexdockor som sålts på Sheins franska webbsida?
Qu'avez-vous à dire à tous ceux qui sont choqués et écœurés par ce qu'ils ont vu et découvert ces derniers jours?
Cette affaire Marc Fauvel est grave. C'est inacceptable, c'est intolérable. Et la réponse que Chine a apportée.
Och han svarar direkt att det är allvarligt, oacceptabelt och något som Kina inte tolererar. Därför säger han att företaget agerat resolut och tagit bort de där produkterna överallt där de har förekommit. Och man har utvidgat listan på förbjudna sökord. Och han säger att man har blockerat de som har sålt det här. För, preciserar han i den här intervjun, det här handlar ju inte om Sheins produkter utan om andra företag som har sålt grejer på deras så kallade marknadssida
då.
Och när han får frågan hur det kommer sig att de här produkterna, alltså barnsexdockor och vapen, att de har hamnat där från första början.
Det har ju en dysfunktionnement.
Vous ne saviez pas ce que vous vendiez.
Il y a eu un dysfonctionnement.
Då säger han att det här var en, citat, dysfunktion.
Och vad betyder det då, dysfunktion i det här sammanhanget?
Nej, men, ja, men det har blivit fel. Och han undersöker då att de har gjort allt nu för att åtgärda det här och se till att det inte ska hända igen.
Mm. Men Anja, som du nämnde tidigare så är ju inte den här kontroversen Sheins enda eller kanske till och med största problem.
Nej, men alltså det som fransmännen och kanske främst då affärsinnehavare och framförallt då politiker reagerat på när det gäller Shein, det är att de inte konkurrerar på samma villkor helt enkelt.
It's more about fair competition.
Vi hör reporten Lisa Kaminov som följt det här på plats i Frankrike igen.
Because French local retailers who are trying to get back on their feet post covid, who already face competition from fast fashion brands, are finding it unfair that platforms like Shein have a competitive advantage due to their business model of shipping very low cost packages to France, due to them completely bypassing EU tariffs and safety checks.
Och det här är ju också, Viktor, en större fråga för hela EU. just det här då att småpaket med ett värde under 150 euro, det har ju fram till nu kunnat importeras hit utan att tulldeklareras.
Just det, som jag skulle beställa någonting från Shein idag till ett värde under 150 euro så betalar jag ingen tull på det.
Nej, precis. Och det är ju något som företag som Shein har utnyttjat när de har skickat sina små paket med billiga kläder till europeiska konsumenter. Och det har ju också bidragit till att de har kunnat hålla så låga priser.
Just det, och det här är någonting som kritiker menar är sämre ur miljösynpunkt för att det är så mycket mer transporter när man inte har lager på plats.
Precis, men nu vill man inom EU ändra på det här. Alltså, EUs finansminister tog alldeles nyligen beslut om att avskaffa tullfriheten för billiga varor från nätbutiker som Shein då. Exakt när det blir och liksom alla detaljer, det är inte klart ännu. Men hör här, Viktor, Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson i SVT om det här. Det var den 15 november.
Om det är så billigt som det är för de här företagen, då är det för bra för att vara sant, så att säga. Då är det någon som inte, i princip inte får någon lön alls. Vi vet också att de här produkterna är väldigt giftiga och ofta flygs de ju dessutom till Sverige och andra EU-länder. Det här är ju inte, det gynnar ju inte konkurrensen, en god konkurrens. Tvärtom, det slår ut schyssta företag.
Ett land som redan slopat ett tullundantag för små paket är USA, Kinas största marknad. Ett beslut som togs inom ramen för det handelskrig som pågått mellan Donald Trumps amerikanska regering och Kina. Och när de handelspolitiska tongångarna var som hårdast, under våren 2025, blev radions Kina-korrespondent Moa Kärnstrand nyfiken på hur besluten i Washington påverkade de kinesiska arbetare som producerar Shein's kläder.
Så att jag åkte då till det som kallas för Shein-byn. Alltså det är ett industriområde som heter Panyu som ligger i Guangzhou i södra Kina. Och det är ju som en, vad ska man säga, det är nästan som en slags lite myllrande förort. Det är inte kanske så som vi tänker oss när jag säger industriområde, utan det är mer en mix av liksom restauranger, butiker, allmänt kaos, bostäder och då de här fabrikerna som ligger i inhysta i våningshus. Så att ofta är det så att en våning är en fabrik och nästa våning är en annan fabrik. Så att jag tog helt enkelt och gick in i de här fabrikerna.
Så du traskar in i fabriker som producerar kinkläder. Hur ser det ut när du kommer in där?
Det första jag kollar efter är om det ligger kinpåsar eller annat material som man kan identifiera att det faktiskt handlar om en kinfabrik. Eller så frågar jag arbetarna, syr ni för kin och sådär. Och i de här fabrikerna som jag då definierar som kinfabriker, det gemensamma kan man väl säga är att det ligger stora berg, högar av kläder överallt. Och det står symaskiner på bänkar där det sitter arbetare och syr. Och sen så finns det stora bord där andra arbetare kontrollerar de här kläderna som har syts. Och sen är det andra som skär till tyger och så vidare och så vidare. Och en annan gemensam sak för dem är att det är väldigt varmt. Det är ganska dammigt i luften. Men också att det är ganska tomt faktiskt när jag är där. Och det beror ju på att det har skett ett skifte i exporten som ju handlar om handelskriget.
Och du träffar, och jag förstår, flera fabriksarbetare där också. Bland annat en person som heter Li Yanyun. Vem är han? Vad gör han när du träffar honom?
Li Yanyun, han är i början av 30-årsåldern. Och jag hittar honom där i en fabrik och så sätter jag mig på golvet bredvid honom och börjar småprata lite granna. Och han sitter och syr rödblommiga klänningar med Shein-lappar i. Så att jag börjar fråga honom lite grann hur det är att jobba där. Då berättar han för mig att han är daglönare, mer eller mindre. Han är inte fast anställd, utan han får betalt per klänning som han syr. Han syr ju inte hela klänningen, men han syr liksom sin del och så lämnar han vidare. Och det verkar vara så för de flesta arbetarna som jag träffar där att man får betalt per plagg. Och man får bara betalt när det finns grejer att sy. Så man är liksom inte anställd på det sättet. Och det sticker ut lite grann jämfört med andra fabriker som jag har varit inne i eller varit i närheten av, som anlitas av andra mer en annan, andra typer av klädföretag. Att där är det vanligare att sömmerskorna faktiskt är anställda, inte på det sättet som vi är anställda i Sverige kanske, men ändå med lite mer säkerhet. Men här berättar ju Li Jianjun och de andra att om det inte kommer några beställningar, ja, då blir det inga jobb.
När du var där i våras så var vi mitt uppe i ett handelskrig där Trump hotade med höga tullar på Kina bland annat. Vad sa Li Jianjun om ett förestående handelskrig och vilka konsekvenser det skulle få för honom?
Han sa att han redan märkte konsekvenserna. Att det var därför det var ganska tomt runt honom i fabriken, för att beställningarna hade redan gått ner, sa han. Och sen så pratade jag med en annan tjej som jobbar med design för Shein's produkter. Hon sa också det, att på månaderna så brukade det sitta människor och alltså daglönare då plocka upp dagjobb. Men att inte göra det längre på samma sätt, för att det finns inga jobb på samma vis. Och det var verkligen så i fabrikerna som jag var inne i också, att det var mycket tomma bänkar.
Du träffar också en fabriksägare där. Berätta om honom.
Mm. Hu Shuangping heter han. Han är 50-årsåldern. Och han tog emot där i sin fabrik. Där satt det bara kanske en handfull personer vid symaskinerna, så han märkte verkligen av den här minskningen i beställningar från USA. Alltså USA är ju Kinas, eller var då i alla fall, Kinas viktigaste marknad. Och det som han producerade skickades också mycket till USA, berättade han. Men han var inne på att man skulle försöka liksom skifta till andra marknader. Och han pratade framförallt om Mellanöstern, för att det var som att det liksom hade trillat ner en polett hos honom att det kommer bli problem med USA och EU att få fortsätta med de här volymerna som man har skickat dit tidigare.
Men det finns en insikt helt enkelt om att det kan vara kört att fortsätta på samma sätt som tidigare mot till exempel Europa.
Ja, och sen så tänker jag att företag som Shein, de är ju väldigt agila på det sättet. De kan ju anpassa sig efter hur världen skiftar ganska så snabbt, eftersom att de använder sig av data också. Och sen så Mellanöstern är en väldigt växande marknad. Jag tror inte jag träffade någon person i ansvarsposition under den här liksom, tiden jag var där i byn som inte nämnde Mellanöstern.
Men Moa, om Europa och USA fortsätter göra det svårt för till exempel Shein och andra kinesiska lågprisföretag att exportera kläder billigt, vad tror du deras nästa drag kommer bli då?
Ja, jag tror att man kommer att vända sig mot andra marknader då, till exempel Mellanöstern som de säger är en växande marknad. Men sen tror jag också att man kommer att försöka att mobilisera konsumenterna på olika sätt. Shein till exempel har ju en stark närvaro genom influencers på TikTok och andra sociala medier, och med hjälp av dem så kan man ju mobilisera konsumenterna till att försöka påverka lagstiftarna. Och jag tror att många konsumenter kommer att ogilla väldigt mycket när de inte längre kan köpa de här billiga kläderna lika billigt. Och det vet ju Shein om.
Trots höga tongångar från västeuropeiska politiker mot Shein och andra kinesiska lågprismärken fortsätter företagets försäljningssiffror växa på flera håll i Europa, även här i Sverige. Och Shein verkar högst medvetna om att de har ett starkt stöd från många konsumenter och tunga profiler på sociala medier.
Was telling me that they get a nap time after lunch. How crazy is that? Most of them work like 8 to 6 and their commute is like 10 to 15 minutes just like normal.
Det blev kanske som tydligast 2023 när företaget bjöd in en handfull influencers på en resa till Kina för att besöka en Shein-fabrik. Så här lät det när amerikanska Destiny Sadat med runt 4 miljoner följare berättade om resan.
I expected this facility to be so filled with people just slaving away, but I was actually pleasantly surprised that a lot of these things were robotic. And honestly, everybody was just working like normal, like chill, sitting down. They weren't even sweating.
Låter som en ganska positiv recension ändå, Viktor, av villkoren för arbetarna där.
Mm. Och vi ska säga att den här videon fick en hel del backlash för att den så uppenbart gav en tillrättalagd bild av inte bara arbetsförhållandena på Sheins fabriker utan också företaget i stort. Men att Shein bjuder in influencers till en av sina fabriker är i sig inte så konstigt, för de får extremt mycket draghjälp därifrån.
So I just thought today I'll do a haul and show you guys everything I picked up.
I mean, I've got the biggest Shein haul ever.
Vi är här med en Shein haul.
Anja, jag vet inte, har du hört om det här begreppet hauls på sociala medier?
Alltså ska jag vara ärlig så hade jag faktiskt inte hört det innan vi började med det här avsnittet.
Men nu har du lite koll i alla fall.
Nu har jag fått koll, ja.
Men det är ju som du nu vet då, alltså när en influencer prövar och recenserar kläder.
Mm.
Man filmar det och lägger upp det i sin kanal.
Mm.
Hallå?
Tjena, hej.
Och jag fick faktiskt tag på en person här i Sverige som gjort reklam för Shein på TikTok genom såna här hauls.
Vi är tillbaka med en till Shein haul. Väldigt blandade grejer.
Mina Basic heter hon, är 20 år och bor i Helsingborg. Hon kallar sig inte för influencer men har ändå över 100 000 följare på TikTok. Jag vet inte hur det är för dig, Anja, men mina öron låter det som ganska mycket.
Ja, i mina också.
Kanske en mini-influencer kanske, nej.
Och hon fick upp ögonen för Shein för första gången långt innan hon blev ett stort namn på TikTok. Någon gång i högstadiet.
Det var en tjej i min klass som hade köpt ett par jeans. Hon hade köpt dem där och jag ville så gärna ha dem. Så jag frågade henne vart de var ifrån och då sa hon att det var Shein.
Hon laddade ner appen och hon finner den förtrollande.
Man blir ju lite besatt när man går in och handlar det här billiga. Så kommer det erbjudande att bli ännu billigare, vilket är så här, hur kan billigt det också bli ännu billigare liksom.
Så just där och då är Minna konsument, alltså ingen som gör reklam för kläder. Men efter några år börjar hon bli stor på TikTok och får sitt stora break, inte genom mode ska vi säga, utan genom Balkan-content.
Balkan-content, vad är det?
Alltså i Minas fall betyder det att hon la upp videos på sig själv när hon mimade till olika populära popsånger från Balkan.
Då väljer jag ju den och sen så translatar jag den till engelska och så lägger jag in text bara.
Och Anja, det här funkar verkligen. Snart har hon uppemot 100 000 följare.
Så i det här läget så gör hon inte reklam för kläder då, eller?
Nej, men hon börjar märka att såna här hauls, alltså att visa upp då och pröva och recensera kläder från ett företag, att det är väldigt populärt innehåll. Så Mina hakar på det. Och ett av hennes första betalda samarbete är med Sheins konkurrent Temu.
Jag fick, 5 000 för att göra en video. Och jag tackade ju ja för att jag kände att okej, men ni kan skicka över grejerna och så kan jag öppna dem. Men en sak också att när jag gör reviews och calls och whatever så gör jag det väldigt, väldigt tydligt för företagen att jag kommer vara väldigt, väldigt ärlig.
Mina kör även kläduppvisningar med Shein, till en början utan att ta betalt, men helt enkelt för att hennes tittare bad henne om det.
Mm.
Men vid något läge känner hon, vänta, jag har 100 000 följare, jag borde få någon typ av ersättning.
Jag kontaktade Shein första gången för att jag hade gjort så många videos. Jag tyckte det var lite unfair att de fick så mycket produkter, alltså tack vare mig. Så jag ville ju kanske typ få någon ersättning för det, få betalt för det.
Och Mina lyckas få till ett samarbete med Shein.
Vi har ett 4 kilos Shein-paket. Transar, vi har...
Och klippen med sådana här Shein-hauls, de går sjukt bra.
De är uppe i 100 000 visningar. Flera 100 000 också, vissa av dem. Det är inte ofta det händer att en pratvideo för mig har gått upp i 100 000 visningar. Så ja, det är väldigt mycket.
Och jag var ju såklart nyfiken på vad Mina, som ägnar sig åt såna här Shein-hauls, hade att säga om kritiken som finns mot företaget vad gäller dåliga arbetsförhållanden, negativ miljöpåverkan, till exempel att det handlar om slit- och slängprodukter.
Det är svårt att återvinna.
Ja, men vad tänker du om den kritiken som har kommit mot företaget?
Jag tyckte det var hemskt. Alltså när det började komma ut. Det första jag såg var ju barnarbete.
För några år sedan hörde mina uppgifter om att Shein skulle ha använt barnarbete i sin produktion. Och det här är en kritik som jag i alla fall inte har sett varit vanligt förekommande på företaget Anja när vi har gjort research för det här programmet. Så jag var tvungen att kolla upp det lite närmare, och det hittade var att Shein själva erkänt två fall av barnarbete hos en underleverantör runt 2024. Okay. Något som företaget menar ska vara löst nu. Men i alla fall, det här är uppgifter som sprids på TikTok.
Och då gjorde jag lite research, men nu för tiden, så när man gör research så blir det att nej, men det stämmer inte. Jo, men det stämmer. Titta här. Nej, men det stämmer inte.
Enligt Mina Basic var det många andra influencers som försvarade sig in när de här uppgifterna spreds. Och Mina tycker generellt att det är svårt att reda i vilka uppgifter som stämmer och inte stämmer om Shein. Det sägs och påstås mycket om företaget, menar hon.
Victor, vad säger hon om, jag menar, tuffa arbetsförhållanden, miljöförstörelse och sådär? Alltså, det är ju saker som ändå är belagt.
Jag litar ju på att det är jobbigt och dåligt betalt också. Det tror jag faktiskt på. Och det tycker jag är väldigt hemskt.
Under en period slutar hon faktiskt beställa från och göra innehåll med Sheins kläder på TikTok. Hon tar till och med ner några klipp som hon gjort tidigare. Men med tiden så börjar hon igen.
Ja, när jag slutade helt så märkte jag ju också att alltså det kommer ju inte sluta oavsett vad. Alltså det är ju en, alltså Shein är ju, alltså det alla vet om det, alla beställer där.
Mina Basic tror att Shein med sina extremt låga priser är en ostoppbar kraft, trots europeiska och franska politikers försök att nu begränsa eller till och med helt förbjuda den kinesiska klädjätten.
Det går inte liksom att stoppa Shein, skulle jag säga.
Men trots enorma försäljningssiffror och en till synes ostoppbar popularitet bland kunder befinner sig den kinesiska klädjätten i gungning på den europeiska marknaden. Om EU, som det aviserats, tar bort tullundantaget för små paket kan det verkligen komma att få konsekvenser, säger modejournalisten Emily Dahl och pekar på USA, där man ju redan tagit bort ett liknande undantag.
Där har man tappat ganska mycket i marknadsandelar sedan dess. Även om det inte alls så mycket som man skulle kunna förvänta sig. Vi kan nog förutspå att det kommer ske liknande här. Samtidigt så försöker man att bli liksom mer rumsrena genom att öppna butiker. Till exempel den i Paris. Man försöker att knyta till sig andra varumärken och erbjuda dem möjlighet att sälja på sajten. För att liksom bredda sortimentet men också verka mer som en riktig butik.
Emily Dahl tror precis som influensen Mina Basic, som vi hörde nyss, att det utifrån ett konsumentperspektiv kan bli svårt att stoppa Shein. Trots larm om dåliga villkor i fabrikerna, cancerframkallande kemikalier i plaggen och enorma mängder slängda, lågkvalitativa textilier så ökar Sheins marknadsandelar i Sverige.
Nyligen så fick vi från Affärsvärlden till oss att Shein närmar sig H&M i omsättning i Sverige och att de tar marknadsandelar från H&M och andra fast fashion varumärken i Sverige hela tiden. Så det är ju verkligen så att de börjar hålla jämna steg.
Och Dahl, som noga bevakat det ultrasnabba modets framfart, tror inte att det är främst unga som driver upp försäljningssiffrorna just nu.
Det är de här lite äldre med modifikationer då, men 30 plus kvinnorna som handlar stora volymer, upplever jag. Och där är det mer en känsla, tror jag, av att helt plötsligt kunna handla som om du vore rik fastän du har en vanlig lön.
Så det här med att konsumenter själva ska sluta att handla på grund av etiska överväganden ser Emily Dahl som osannolikt. Däremot tror hon att de beslut som håller på att tas just nu i rättssalar som den vi besökt i Paris, av europeiska politiker i Bryssel och av företaget Shein själva kan komma att få stora konsekvenser. Kanske är perioden med ultrasnabbt mode i svensk och europeisk historia på väg att ta slut.
Det ska bli jättespännande att se vart det tar vägen. Och om det här liksom är en kort, hysterisk tid av liksom High Chaparral i modeproduktionens tidslinje, eller om det är en större systematisk förändring.
Och Anja Sahlberg, efter att du besökte den där domstolen i Paris, så vet jag att du har pratat med lite fler personer där utanför Sheins nyöppnade affär.
Ja, innan jag lämnade Paris så åkte jag tillbaka till den där shoppinggatan. Mörkret hade lagt sig över stan och en gatumusikant stod där i skydd av regnet in till varuhuset BHV och fick förbipasserande Parisbor att stanna upp lite på vägen hem.
Bonjour. Je peux vous poser quelques questions?
Och jag passade på att prata med några av dem. Och de där samtalen som blev sätter liksom fingret på den här frågans eller den här bataljens komplexitet.
Sandra.
Jag stoppar först Parisbon Sandra där utanför varuhuset.
Rattaché à un magasin, pardon de dire ça comme ça, mais un peu low cost. C'est pas très très appréciable pour les Parisiens et je pense l'ensemble des Français.
Att ett low cost märke som man säger från Kina letar sig in i ett av modehuvudstadens finrum. Det är inte särskilt uppskattat bland oss Parisbor, säger hon. Men samtidigt, tillägger hon.
Après Chine et ses politiques de vente et peut-être de fabrication, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Det finns säkerligen en hel del att säga om Chines produktion, affärsmodell och allt det där, säger Sandra, men
il faut quand même prendre en compte que pour certains Français, il est difficile de s'habiller, d'habiller ça.
Många familjer har det väldigt knapert och har svårt att få månaden att gå ihop, så av den anledningen så är det kanske ändå rätt bra, säger hon. Alltså, Victor, den där idén om att mode ska vara tillgängligt för alla helt enkelt, att alla ska ha råd.
Mm. Jag tänkte ska se vad lite mer mindre butiker och oberoende små butiker tycker om att Kina har hittat ut.
På gatorna i kvarteret Marais så pratar jag med flera butiksbiträden om den där nya grannen i lyxvaruhuset. Och en kvinna som säljer mode som är gjort av men så här, gamla spillbitar, eller de syr om gamla grejer till nya liksom mer intressanta plagg. Flera liksom kreatörer som jobbar ihop. Men hon spår en långsam död för sådana som hon. Hon vill inte prata med mig i bandspelaren på, men hon säger att folk vill ha snabbt och billigt utan att tänka så mycket på hela liksom, produktionskedjan. Samtidigt så tyckte hon att det var lite orättvist att bara peka finger åt Shein. Nästan allt kommer ju från Kina idag, var liksom hennes andemening.
Je suis ici pour un reportage sur Shein.
Och i butiken intill så säger en bitter försäljare när jag frågar om Shanes ankomst till Rue de Rivoli. Se själv, säger hon. Se själv i min affär.
Bah, vous voyez de vous-même que voilà, j'ai personne dans ma boutique. Ouais.
Det är tomt. Inte en enda kund. På bara 3 veckor har allt stört dykt, säger hon.
J'ai plus de clients depuis l'ouverture de Shein. C'est très compliqué.
Och hon tror inte heller att hennes butik kommer överleva särskilt länge.
Merci, on va.
Och Victor, inne i varuhuset
träffade precis några som jobbar.
Så ser jag faktiskt en kvinna lukta på kläderna.
Och liksom luktade på kläderna. Och så.
Varför det?
Alltså, för att hon har hört att det ska vara liksom gifter och plast i de här kläderna. Och hon tycker faktiskt att det luktar lite plastigt. Men den här kvinnan jobbar i varuhuset och vill inte vara med på band. Men IT-chefen Antona sätter liksom ord på det här missnöjet.
Moi, je trouve ça dommage que un grand magasin parisien accueille la première boutique. Parce que c'est un mode de commerce qui me correspond pas, quoi.
C'est-à-dire
mode jetable, sans souci. écologique, social, là où les vêtements sont fabriqués, voilà.
Slit- och slängmode, där företaget varken tar hänsyn till miljö eller sociala förhållanden, har inget här i Paris att göra, tycker han.
Il faut appliquer la législation.
Politikerna måste slå hårt mot företag som Shein, som är, och det här är hans ord då, en statsapparat i ryggen, vill förstöra vår ekonomiska modell.
Il faut lutter contre des grands groupes subventionnés par des états qui veulent casser des modèles économiques. Donc il faut...
Men när kinesiska lågprisvaror väller in över våra gränser, vad kan vi göra, frågar han sig samtidigt och säger att han är rätt pessimistisk när det gäller det här och om att det här slaget då skulle kunna gå och vinna. Men lägger Antonin till, låt oss använda de verktyg vi har.
Donc je suis plutôt pessimiste maintenant, utilisons les outils qu'on a, mais je suis assez pessimiste, oui.
Du har hört Konflikt om Frankrikes och EU:s kamp mot den kinesiska klädjätten Shein. Men Anja, om jag förstått rätt så väntar fler rättsprocesser mot Shein i Frankrike.
Ja, flera handelsförbund, modehus och affärsinnehavare har stämt modejätten för illojal konkurrens. Och det här ska tas upp i en domstol i sydfranska Aix-en-Provence efter julhelgerna.
Just det. Reportrar i det här avsnittet har varit Moa Kärnstrand i Kina och du, Anja Salberg, i Paris, och du har även producerat. Tekniker var Rasmus Håkans och jag heter Viktor Lövgren. We'll be right back.